Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
För varje gång jag nämnt att jag födde med barnmorskor eller att jag skulle föda med barnmorska, så var det, oh, you're going natural. Alltså det var alltid att det var lite hippie.
Just det. Hallå, hallå, hallå! Vattnet går här, coming to you denna måndag. Vattnet går är ju gravidpodden som drivs och leds av mig, Nina Campioni. Och vi är faktiskt inne på sluttampen av poddens sjätte år. Galet alltså, helt otroligt. Hur kan tiden bara rusa iväg så där? Jag fattar verkligen inte. Och värre blir det när man har fått barn, minst sagt. Jag hoppas att du är riktigt peppad på ett härligt avsnitt som kommer till dig ända från New York, där supermodellen och numera doulan Sabina Karlsson bor. Sabina berättar här om sin resa till föräldraskapet som inkluderar hur det är att föda barn i USA, att vara gravid under en pandemi och planeringen av en hemmaförlossning. Och som vanligt har vi världens bästa Gudrun Abascal med oss, men nu välkomnar jag Sabina Karlsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Nu kommer vi chocka lyssnarna här om att jag kommer ut som hel smålänning eftersom jag pratar med dig, Sabina.
Exakt.
Nej, men det är verkligen så med mig och dialekter. Jag kommer från Småland och den hörs allra mest när jag pratar med någon annan smålänning. Så nu kör vi. Du, Sabina, vi pratar. Jag sitter i mitt sovrum och du är i New York där du bor. Det är långt mellan oss, men det digitala livet gör ju att det ändå känns som att vi sitter framför varandra, nästan.
Ja.
Du har två barn. Hur gick dina tankar kring att bli förälder innan du blev förälder?
Ja, men jag har nog alltid känt att jag vill bli förälder och att jag vill ha barn. Det har varit väldigt självklart för mig. Sen så är det ju alltid speciellt att när man väl ska bestämma sig för det, bo i New York med mitt jobb som modell, att jag inte riktigt har ett schema, att jag aldrig vet var jag är någonstans, så är det ju väldigt svårt att tänka sig in hur det ska vara med att ha ett barn på det. Och med vård och så vidare. Men vi kände väl, både jag och min man, att alla andra klarade det som är frilansare och jobbar inom modeindustrin, så då måste vi också göra det. Så att ja, det var ju bara, det var ju ingenting som vi skulle kunna välja bort.
Nej.
Så att för oss var det ju självklart.
Och var det självklart att bo där ni bor, så att säga? När ni väl kom in på familjetankarna?
Ja, vi bodde ju redan här i New York då. Mm. Och för mig fanns det liksom inte något alternativ att flytta hem.
Mm.
Tankarna var ju kanske om man skulle vilja föda i Sverige.
Just det.
Men däremot så blir det lite omständigt också, för då behöver man ju åka hem en viss tid innan.
Mm.
Ska man bo sina föräldrar då, liksom i sitt gamla tjejrum och med nyfödd och man, och det kändes inte optimalt. Och sen så ville vi ju också såklart att vårt barn skulle få amerikansk medborgarskap.
Just det.
För att vi båda är på green cards, så då hade ju endast barnet fått det.
Just det.
Eller endast, men det hade fått green card.
Ja. Men det blir en extra trygghet, förstår jag.
Ja, precis. Så att, ja, nej, det, för oss var det självklart att stanna kvar i New York. Och varför tror jag också är för att jag har kommit så pass långt i min karriär, som jag gjorde att jag kände mig väldigt trygg på den plats jag är. Liksom. Vilket underlättar ju då när man ska få barn, så att man vet att man kan lösa nanny och så vidare. Och,
just det.
Ja, ja.
Du, eftersom ditt yrke är så specifikt och handlar så mycket om utseende och sådär, hur var det att liksom jobba med det du jobbar och samtidigt ha en liksom kropp som plötsligt inte gör som du kanske vill att den ska göra?
Ja, precis, exakt. Ja, och det var man ju nervös över innan, just att man såhär, när kommer det börja synas? Är det efter 2 månader? Kommer jag sluta jobba då? Därav, i och med som modell har du ju ingen månadslön. Så att det är ju bara efter varje uppdrag och jobb du gör.
Mm.
Så det var ju väldigt många frågetecken. Men så det var ju lite en press på en. Som man inte kan påverka, såklart. Men lyckligtvis så är ju min industri så pass att den har ju ändå utvecklats. Och är lite mer accepterande nu med kroppstyper. Och att man kroppen förändras. Och man går upp i vikt och ner och så här. Så att Det funkade väldigt bra för mig. Gjorde det. Min agentur här i New York, Jag Models, de är väldigt också accepterande och skulle aldrig sätta någon press på mig över att min kropp förändras, utan de bara stöttade mig genom hela graviditeten. Sen syntes det ganska sent på mig med min första graviditet. Jag tror att jag, när jag var 6 månader gravid, så gick jag Fashion Week.
Oh, wow.
Ja, och ingen visste att jag var gravid förutom Michael Kors själv, för att de gör ju fittingen och allting när de provar kläder. Så att jag hade tur. Ja, jag hade tur att jag inte syntes så tidigt som modell i alla fall.
Men det är intressant det där du säger också, för det är ju någonting som man själv också så här, som konsument, och jag har ju också jobbat mycket med modeindustrin här i Sverige, att det är liksom har börjat förändras ganska mycket, och man ser ju ofta liksom gravida modeller både på catwalk och på omslag, och även liksom inte bara trådsmala längre och så vidare. Men då tänker man ju också så här, jag undrar om det bara är en trend, eller tror du att det är liksom här för att stanna lite, eller hur känns det? Hur känns det i branschen?
Ja, det är absolut här för att stanna. Jag tycker att i början så kanske man tänkte att det här kanske bara är en trend. Mm. När hela plus size-grejen kom och att man skulle passa in i någon slags ram. För då hade jag själv då börjat jobba som plus size-modell, som industrin kategoriserade mig som. Och det var väldigt svårt för mig också, för jag var alltid för smal. Så att jag var alltid tvungen att antingen använda paddings när man liksom gör sig större och lägger in liksom så här ilägg. Medans nu så är det ju mer att folk bokar mig för den storleken jag är och för den modellen jag är.
Just det.
Och jag skulle aldrig, jag tror inte att samhället så skulle inte acceptera att vi skulle gå tillbaka Nej. Till att endast ha en kroppsideal så inom mode.
Just det.
För att, jag menar med Instagram, sociala medier, allting, alltså det, alla är på företagen och vara inkluderande och så vidare på alla håll.
Mm.
Så att jag tror verkligen att det här är här för att stanna. Det, jag ser inte någon annan
väg.
Något annat utfall liksom.
Mm. Det låter ju optimistiskt och underbart, äntligen, ja, får man väl säga.
Precis. Ja, det kan man verkligen säga.
Ja, eller hur? Men tillbaka då till din första graviditet. Som sagt, det syntes inte i alla fall på utsidan på en tid. Men hur mådde du?
Första månaden så var det här illamående. Och att jag inte var sugen på att äta så mycket. Men det varade nog bara en månad, skulle jag säga.
Mm.
Sen så, jag vet inte om det var att jag var så upptagen med att jobba och jag reste. Att jag inte hann tänka för mycket på hur jag mådde.
Mm.
I en balans såklart, för det, man vill ju inte ha för mycket att göra heller när man är gravid. Man måste ju så här, gå in i sig själv. Men, så att jag hade en väldigt bra graviditet. Jag har inte så jättemycket att klaga om över det, mer mot slutet såklart. När det brukar bli tungt för alla, de flesta.
Just det.
Men i och med att jag älskar mitt jobb så himla mycket och kunde jobba så länge.
Mm.
Jag gjorde en editorial för Vogue en vecka innan jag födde Zion, min son då. Så var det, tror jag, att det hjälpte mig också under graviditeten att bibehålla den delen av mig själv, alltså min identitet, att få jobba. Hade jag blivit hemma för länge och suttit och väntat, så tror jag att jag inte hade njutit lika mycket av graviditeten.
Mm. Hur upplevde du liksom systemet där i New York och USA? Alltså med, jag tänker liksom, träffar och check-ups och förberedelser för förlossning och så.
Ja, det är ju ett kapitel för sig, för att det är ju så overwhelming. Det är alldeles för mycket som man måste ordna med.
Mm.
Så det är väl det var väl nästan mest stressfullt, skulle jag säga, med att ett, kolla upp vilken försäkring du har. Och då har man ju en privat hälsoförsäkring.
Mm.
Som också är att man måste nästan vara utbildad inom det för att förstå om man har en bra eller om det, vad allting innebär. Och sen så ska du ju då se så att det stället, om du vill föda på ett sjukhus, så att de accepterar din, tar emot din försäkring.
Mm.
Och sen kan det ju vara till och med så att du måste kolla så att den personen som du ska gå till ta emot din försäkring också.
Okay. Så det är många som led jobbar. Med det
där. Ja, väldigt mycket. Så att det tyckte jag, alltså som svensk, nu har ju inte jag varit gravid i Sverige och varit med i systemet där, men det låter väldigt mycket enklare i Sverige. Man tecknar en extra försäkring på 2000 kronor. Och sen så är man gravid och går till sin barnmorska och så här. Men här får man ju verkligen göra sin research, och som doula trainee som jag är, så hade jag mina kontakter och började fråga runt och pratade bland annat med min blivande doula då, som då kunde hjälpa mig med rekommendationer och fråga lite om vad det var för typ av förlossningsplats jag ville vara på och så vidare.
För du,
så det var ju väldigt hjälpt.
Ja, förlåt. För visste du redan från början att du kände att du ville ha en doula med dig?
Absolut, absolut. Ja. Då hade ju inte jag utbildat mig till doula, men jag hade ju varit på många events och föreläsningar och så att jag tyckte verkligen att det eller jag förstod vikten av att ha en doula på plats redan då.
Det är rätt vanligt där också, eller?
Det är vanligt, skulle jag säga, att ha en doula. Det är inte alla som har möjligheten att ha en doula på grund av ekonomiska anledningar. Såklart. För det kostar ju, så att så finns det vissa doulor som gör det pro bono eller för vissa kanske unga mammor och så vidare som kanske inte har den finansiella delen. Ja, det kändes bara helt naturligt för mig att ha en doula. För att hon hjälpte ju mig så mycket med att du kanske ska gå till den här practicen eller till det här stället där de har barnmorskor. För mig var det, jag ville ha föda med barnmorskor. Mm. För här i USA så är det ju oftast att man föder med sin, en läkare. Just eller det. En gynekolog liksom.
Just det. Så då, det ska man ju också då välja, att antingen ja. Barnmorska eller gynekolog eller läkare.
Ja, de flesta skulle jag säga väljer en OB då, ja. Liksom, eller läkare. För varje gång när jag nämnt att jag födde med barnmorskor eller att jag skulle föda med barnmorska, så var det, oh, you're going natural. Alltså det var alltid att det var lite hippie.
Just det.
Att föda med barnmorska. Okay. Medans man förklarar att det är så alla, de flesta gör det i Europa och många andra delar av världen. Ja. Så är ju USA... ibland lite ha en annan syn på saker kanske, eller vana.
Men det här, om man då säger att du ville välja eller valde att köra med barnmorska, innebär det då att man inte får, att man inte har möjlighet till viss typ av vård, typ kan inte få ett epidural, ja. eller liksom något sånt, eller några sådana regler kring?
Nej, utan då handlar det mer om att man ska se till att välja en ett ställe då, en mottagning som har barnmorskor som du går till för alla dina prenatal besök.
Mm.
Och sen så måste du då se till så att, och veta att det sjukhuset där de här barnmorskorna jobbar på under skift, att det sjukhuset accepterar din försäkring.
Just det.
Så att det är ju väldigt mycket, det är inte bara att hitta rätt barnmorska, men sen också se till då att du har rätt försäkring på det, för det sjukhuset. Så du kan absolut få epidural och allt annat och all vård, så länge du har försäkring.
Just det.
Gäller.
Bästa dubbelchecka.
Ja, det kan man ju säga. Ja.
Men du, när du närmade dig förlossning där då, hur såg du på det? Kände du någon nervositet eller rädsla, eller hur var dina tankar?
Jag har ju tidigare, bara för att fatta mig kort, så har jag alltid varit rädd för att föda.
Mm.
Jag har alltid tänkt att jag kommer vara den som behöver gå i samtal och behöva förbereda mig inför kejsarsnitt. Men med tiden, under tiden som jag har intresserat mig mer av hela förlossningsvärlden, så har ju jag kollat på så mycket videos, alla serier man kan kolla på, YouTube att sönder, liksom allting. Så att jag var ju så himla taggad inför min förlossning. Jag var så förväntansfull och kände verkligen att jag förberedde mig mentalt och fysiskt inför den.
Härligt.
Det är väldigt härligt var det, i och med att jag kom från det stället att jag var väldigt rädd.
Precis, just det.
Så var det väldigt skönt att jag kunde komma dit då.
Verkligen.
Och sen,
ska vi ta oss till när det började hända något då?
Precis. Så jag var beräknad i mitten av juni. Det är ganska varmt i New York på sommaren.
Jag skulle säga det, är riktigt hett där.
Ja, det är väldigt varmt, så det var väl säkert 30 grader här då. Och detta var, 6 dagar innan BF. Så var vi hemma, det var helg. Jag och min man var hemma och jag hade ju en lång lista som många gravida har, som man ska bocka av allting man ska göra. Och det sista på min lista var att vi skulle hänga upp en tavla som bara stått ner på golvet. Så vi ringde upp vår vaktmästare, eller de har så här maintenance i byggnaden, som kom upp och skulle hjälpa oss. Och han satte upp den och jag bockade av punkten på listan. Och sen var det, jag tror det var kanske 30 minuter senare, så fick jag min första värk. Nu vet jag inte om det har med listan att göra, men det är lite komiskt liksom.
Ja, kroppen bara, okej, nu är jag redo.
Nu hänger tavlan där den ska. Så då var det lite mensvärkskänsla jag fick då. Och innan dess så hade jag inte haft några förvärkar mer än lite såhär Braxton Hicks. Svårt för mig nu, för när man har varit gravid i ett engelsktalande land, så just är det svårt att veta vad man säger på
svenska. Men exakt. Ja, men det är bara att köra på, vi kan alltid förtydliga i efterhand. Men jag tror just Braxton Hicks tror jag ändå, för det står ändå en del om det även i de svenska gravidböckerna.
Ja, okej.
Tror det kallas det också, även om det säkert finns något annat svenskt ord, men det är inte helt okänt i alla fall. Vad är Braxton Hicks och var kommer det namnet ifrån egentligen?
Ja, Braxton Hicks, det är sammandragningar eller förverkare som oftast börjar någon gång i andra trimestern, alltså tredje, fjärde månaden, som kommer och går. De blir inte starkare och inte tätare och så kan de hålla på så där i allt ifrån en kvart. Och så sedan så lägger de av och så slappnar de av, så händer ingenting. Ibland kan de hålla på längre och så vidare. Det kommer och går. Men det är inte så att det startar och drar igång något förlossningsarbete. Och själva livmoderhalsen blir inte påverkad och så vidare. Däremot så finns det ju vissa kvinnor upplever det som obehagligt och blir oroliga. Men det kommer att gå. Och det är vanligare nog hos omföderskar än hos förstföderskar. Jag tycker att man kan också kalla det för förverkar. En del säger också att Braxton Hicks är att kanske inte hela livmodern drar ihop sig, utan kanske en viss del av livmodern som blir hård. Att det blir en sammandragning med resten av mjuk. Så det kan se lite olika ut. Om man ska säga, när kan det här förekomma mer? Ja, det är om man rör mycket på sig och byter positioner och så kan det uppträda mer. Och om man är fylld livblåsan så kan det också göra att livblåsan trycker på livmodern och retar då till att det blir sådana här sammandragningar. Men det är helt okej att ha det. Men byt ställning och kissa.
Just det. Vet du vad namnet kan komma ifrån?
Ja, vad tror du? En manlig doktor i England.
Naturligtvis.
Och de var ju tvungna att sätta dit sitt eget namn. Ja,
precis.
I samband med mer bekräftelse än andra.
Så kan vi säga. Från och med nu kallar vi det för Gudrun Abascal syndrom eller något sånt.
Då började jag känna lite sammandragningar eller lite mer som mensvärk. Och i och med att det här var min första graviditet så visste jag ju inte vad det, om det bara var liksom att det förberedde sig och så vidare. Så att, jag tänkte inte så jättemycket på det. Men vi var på väg och skulle gå ner och handla lite snacks till förlossningsväskan. Mm. Men så sa jag till min man att jag lägger mig ner lite så tar jag det lugnt så kan vi gå sen. Mm. Och då var klockan 4 på eftermiddagen. Och sen så blev det ganska intensivt. Väldigt snabbt. Som förstföderska så tänker man att det kommer ta lång tid. Det kommer ta dagar. Ja. Men så var ju inte fallet för mig. Utan min man ringde lite nervös till min barnmorska och till min doula. Och sa att okej, alltså nu kommer värkarna var 50 minut. Mm. Och har varit så ganska konsekvent ett tag nu. Och de sa, det är ingen fara. Liksom, låt henne, det tar tid det här. Mm, och det är bara att ta det så lugnt ni kan.
Får fråga, innan du går, hur är det liksom i New York? Liksom, hur långt typ har man till sjukhuset? Eller dit du skulle föda? Liksom, kan man sitta fast i trafikstockning och sånt?
Ja, det kan man ju. Ja. Och det är ju liksom ett scenario som man inte kan påverka, men ändå liksom, väldigt jobbigt om det sker. Mm. Detta var en söndag eftermiddag, så att det var inte så jättemycket trafik. Men 20 minuter tog det för oss med Uber till BB.
Just det. Okay.
Eller till sjukhuset. Verkarna kom liksom tätare och tätare och jag förstod att nu är det någonting som händer, för så här kan ju inte jag gå runt i flera dagar. Alltså jag tänkte så här, min tanke var ju att jag ville ha en förlossning utan någon smärtlindring. Då jag hade tagit hypnobirthing-klasser tidigare. Så det var min inställning, men jag tänkte så här, herregud, ska jag känna så här i flera dagar? Det går ju inte. Då är det epidural, ge mig på en gång. Så då förstod jag ändå att nu är det någonting som är på gång.
Just det.
Och värkarna kom oftare och tätare och tätare. Och var nere på 4 minuter. 3 minuter. Och då sa min man liksom att till min barnmorska om att nu måste vi nog åka in. För det här liksom, nu känns det alldeles för tätt. Och jag sa ju till honom, ring en ambulans, för att jag kände bara, jag orkar inte tänka att jag ska hoppa in en Uber, liksom åka ner. Vi bodde på 23:e våningen då, och bara i mitt huvud så kände jag bara, Det var som att jag skulle gå ner för en trappa, 23 våningar. Men givetvis så har jag fanns det hiss, men...
Men ändå känslan så här helt, det går bara liksom inte.
Nej, men jag bara, det går. Alltså jag kände som att jag var mil ifrån sjukhuset. Mm. Och jag önskade att jag bodde i Växjö då, kom jag ihåg. Att jag bara tänkte hur det smidigt det skulle vara. Mm. Men oavsett så lyckades min man få med mig ner och genom lobbyn och ut i en Uber. Så jag låg i baksätet av en ganska stor bil, för han var ändå smart nog att beställa en SUV. Så att, där låg jag i baksätet och tog verkar. Inte för mycket trafik, så vi kom dit efter 20 minuter till sjukhuset. Och då började de ju med hela processen av att liksom ta in en då ju. Mm. Och då så skulle det första vara att de bad mig ge ett urinprov. Mm. Alltså att man skulle a urine sample.
Okay.
Vilket för mig kändes helt så här, mitt uppe i en förlossning, ja, och jag ska kissa en liten kopp.
Precis. Vad skulle man göra det för då? Eller vad?
Jag antar väl att det kan vara om de skulle hitta protein i urinet då, om det är så här havandeskapsförgiftning eller något liknande. Efter det så skulle de göra ett ultraljud för att se hur stort barnet var.
Wow.
Och det kände jag sa till dem så här, I do not want to know. Alltså jag vill inte veta hur stort det här barnet är, för att det här ska komma ut ur mig snart.
Ja.
Så det kändes inte så här motiverande att höra typ vikten. Och sen visste vi ju inte könet heller, så att jag var ju rädd att de skulle råka
just det
se eller säga någonting med.
Mm.
Ja, och då var jag 4 centimeter när jag kom in.
Okej. Okay. Men shit, jag började fråga, hur var det att liksom ligga och göra ett ultraljud när man har verkar samtidigt? Kan inte vara helt
härligt. Nej, men alltså det var ja, det förstår jag inte varför. Men det är nog lite USA kanske. Ja. Jag vet inte om det fungerar samma i Sverige. Men...
Nej, det brukar man ju inte göra. Varken urinprov eller ultraljud.
Nej.
Man är liksom ready to go när man kommer in. Ja. Liksom.
Eller hur? Ja. Exakt. Och skönt att folk förstår det.
Ja.
Nej, men jag tror att här är det lite mer att de är så himla rädda att bli stämda.
Jag tänker så också det, någonting... en säkerhetsgrej. Kolla vissa grejer så att man inte kan bli beskylld för något sen.
Liksom. Precis, exakt. Så hade barnet varit för stort då, enligt just deras mått, så kanske de hade pushat på ett kejsarsnitt en gång och så vidare.
Ja.
Eller varit beredda på det.
Mm.
Ja, nej, men så då blev jag ju, fick jag ju komma in till ett eget rum eftersom jag var 4 centimeter. Och där inne så fortsatte ju verkarbetet. Vattnet gick och sen så var jag väldigt sugen på att duscha efter det av någon anledning. Så jag satt i en, alltså det här sjukhuset i sig var ju inte liksom alls lyxigt, eller det är ett public hospital, så det är inget private.
Just det. Var inte sånt Kim Kardashian svit liksom?
Ja, nej, det var ingen svit överhuvudtaget. Jag satt på en liten liksom, tafattig pall och duschade iskallt, kommer jag ihåg. Av någon anledning ville jag duscha väldigt kallt.
Okej. Okay. Ja, du ville det. Jag tänkte bara, gud, din stackare. Ja, men okej, du ville
precis. Fanns inget varmvatten. Nej då, men så då fortsatte jag mitt verkarbete där. Gick över till sängen, låg där ett tag och alltså på 1,5 timmar så var ju han ute. Så,
oj, okej.
Okay. Ja, så att från 4 centimeter så öppnade det mig och han var ute liksom på 1,5 timmar då.
Wow.
Så att allting gick ju väldigt fort.
Ja, verkligen.
Men med det sagt så kunde jag ju behålla mitt lugn. För att jag kunde verkligen ta hjälp av andningsteknikerna som jag hade lärt mig genom min hypnobirthing lärare. Och jag hörde, för det är ett sånt här teaching hospital, så att de har ju studenter där. Och de hade ju frågat tidigare i ett formulär om jag var okej med att studenter kom in. Mm. Och som så här doula trainee så vill jag ju verkligen att folk ska få lära sig och så vidare.
Mm.
Så då, även att jag var väldigt mycket inne i mig själv, så hörde jag ju hur min barnmorska sa att ja, vi måste ta in folk så de får se hur en förlossning kan gå till.
Mm.
Just för att ja, men jag var ju så himla lugn. Alltså jag bara andades ju. Och det var det jag gjorde. Mm. Jag bad om epidural vid ett slag så gjorde jag det. Men då hade bara barnmorskan så här skakat på huvudet till min man. Och Dola bara, nej alltså hon kommer ju föda snart. Så att det här ja, kommer liksom inte hinnas med. Nej. Och så, mycket riktigt så var det ju med ju.
Men det är så intressant det här med hypnobirthing också. Den tekniken, för liksom... Hur kan man beskriva hur man känner? För man känner ju smärtan naturligtvis, men man kan ändå gå in. Alltså hur skulle du beskriva det liksom?
Mm. För många är det så här irriterande när jag beskriver hur jag upplevde min förlossning. Mm. Eller hur jag upplevde känslan av att föda. För att jag inte säger att det var min värsta känsla i mitt liv. Och det var så här och så här. För att för mig var det typ som en, som jag säger på engelska, sensation, alltså inte så här amazing sensation, men det var liksom som en känsla som man, eller en typ som en våg som man var tvungen liksom att bara rida ut, och det var absolut inte behagligt eller att jag gärna skulle vilja känna den känslan varje dag. Men jag upplevde inte att det var ren smärta så som jag föreställt mig att födandet skulle vara, att det skulle vara hugg. Alltså jag har ju föreställt mig så här, hugg i magen och liksom underlivet och ryggen och allting. Utan det var liksom ja, det var en sensation som jag var tvungen att liksom ta mig igenom. Och det gjorde jag genom andningen. Och jag vet att många har ju pratat om, de säger ring of fire när huvudet ska ut. Så det var ju nästan det jag var mest rädd över, vet jag också. Varför jag bad om epiduralen. För jag visste att det har jag ju framför mig nu. När jag låg där. Men samma där. I och med att jag kunde andas så bra och ändå behöll mitt lugn. Så tror jag att även där så kände jag bara det här trycket. Så jag kände ingen, det liksom brände inte. Ja, jag kan inte beskriva det som smärtsamt. Jag kan inte beskriva förlossning som smärtsamt. Jag säger inte att det är behagligt, men det är inte smärta för mig heller.
Otroligt ändå.
Ja.
Häftigt. Hur var det att liksom inse att den har kommit ut? Hur kände du?
Hur är den ute? Ja, det kände jag. Vi visste ju inte då vad det var för kön. Så det var ju väldigt kul att få se. Så var det ju en pojke och det hade jag ju känt på mig hela tiden. Och jag har alltid så gärna velat ha en son. Så för mig kändes det väldigt kul att det var det. Men jag var ju nog mer så här, liksom i chock av att herregud, jag gjorde det. Jag gjorde det. Lyckades med det målet som jag hade för mig själv, eller förhoppningen av att kunna göra det utan någon bedövning, och att jag gjorde det. Jag var bara så jäkla stolt över mig själv. Sen var det ju ett extra plus att man fick ut en bebis och att han mådde bra och liksom så här. Men jag tror att vi kvinnor har ju en tendens att vi har ju blivit uppskrämda hela våra liv liksom av att hur illa det är att föda och hur det blir efteråt. Så att när man då tar sig igenom det och ändå kände att, men herregud, jag gjorde det och jag är ju här. Och så blev det liksom sån stor känsla för mig. Så att det var bara sånt lyckorus av det.
Underbart.
Skulle jag säga. Ja, verkligen.
Hur tyckte du att det funkade liksom med doula och barnmorska och hela liksom systemet som du hade liksom jobbat upp inför det?
Jo, men min doula kom ju alltså, i och med att allting gick så fort, men hon hann ju till hon hann ju dit och så att det var ju väldigt skönt att ha henne där. Hon hade bra tryck som hon gjorde på min rygg under varje värk. Så att även att hon inte hade så mycket tid att göra saker eftersom det gick så fort, så det lilla hon gjorde under den tiden var väldigt skönt för mig och även för min man. Han sa ju också att det var väldigt skönt att ha henne där.
Det förstår jag.
Och känna att vi var tre liksom, att han inte var ensam. Och barnmorskan i fråga, hon hade inte jag träffat tidigare. Så hon var en av dem som jag inte hade träffat på mina checkups då. Men det kändes helt okej för min del. Sen det, sköterskorna och så var väl inte direkt jätte så här personliga så. Men man har ju typ blivit lite van med det här i USA. Att det är lite in and out.
Mm.
Att det är lite så.
Mm.
Det är inte direkt den här mackan som man får i Sverige. Med en flagga och en glas nyponsoppa som jag gärna hade önskat att jag fick. Utan då var det liksom en torr bagel och lite så här.
Just det. Men hur funkar det sen då? Får man stanna liksom hur länge man vill? Eller, hur, eller vill de få iväg en hem så fort som möjligt? Eller hur funkar det sen?
Så har du vaginal förlossning så får du stanna 2 dygn.
Mm.
Två nätter. Kejsarsnitt 4.
Okej.
Okay. Så som jag hade vaginal förlossning så stannade jag 2 nätter. Och i och med att det här sjukhuset var ett public hospital och inte privat. Så var även det här privata rummet som man fick postpartum. Det var gratis eller liksom utan någon kostnad.
Mm.
För privata rum på de flesta sjukhusen här i New York kostar ungefär... Ja, men $900. Så det är ju nästan...
Shit.
Ja, men det är 8000 kronor per natt.
Ja,
precis. Per natt. Ja, precis.
Mm.
Och då är det ju verkligen inte heller något så här lyxhotell. Och sen är det inte så att det finns jättemånga privata rum. Så att även om du är villig att betala det så kanske du inte ens har möjligheten att få ett.
Mm.
Så jag stannade kvar där i 2 nätter. Tillsammans med min man. Och det var... Det var väl lite så här att de kom in och kollade den hela tiden.
Mm.
Det kanske de gör i Sverige med, men här är de väl extra noga återigen med att se till så att de inte missar någonting. Vilket är bra ju. Men när man är så här nyförlöst och försöker sova lite så är det alltid någon som kom in och skulle ta ens temp. Eller, ja,
kom jag här igen, ja.
Ja, precis. Ja. Eller ett nytt ansikte. Eller, så här.
Ja. Hur mådde du då som nybliven förälder?
Som fysiskt sett så mådde jag väldigt bra.
Mm.
Jag behövde bara sy liksom, såhär, andra second degree tear. Mm. Liksom. Mm. Jag återhämtade mig väldigt snabbt. Jag vet när vi kom hem. Jag borde väl inte gjort det men såhär, började städa och sånt dagen efter. För att mina föräldrar skulle komma också från Sverige.
Mm.
Och... Absolut inte att de skulle sätta, de hade nog inte några förväntningar om att ha nystädad lägenhet när de kom till oss. Men, så jag var ändå, kunde vara på mina ben ganska snabbt.
Mm. Det är också rätt vanligt att man blir lite sådär euforisk pigg liksom. De första dagarna efter att man bara springer runt som en idiot liksom.
Ta igen liksom.
Ja,
exakt. Men däremot så försökte jag ju ta det väldigt lugnt och så vidare. För att det är ju en omställning såklart från kroppen. Att allting från balansen kände jag var ju helt. Mm. Man hade ju ingen balans. Mm. Och ryggen var ju som att någon hade kapat av. Den kändes som att den var ju liksom helt svag. Mm. Jag hade ju ingen styrka i ryggen. I alla fall de första... veckan eller 2.
Mm.
Men däremot så blev det ju väldigt mycket. Eftersom det var ju väldigt... Alltså ångesten som jag började känna.
Mm.
När man kom hem. Oftast på kvällarna. Eller främst på kvällarna skulle jag säga.
Mm.
Var ju liksom bara... Så fort det blev mörkt ute. Så bara kände jag att det kom liksom som ett moln. Över mig. För då blev jag orolig. För att nu är det natt... skiftet kändes det som.
Mm.
Nu ska jag se till så att han klarar sig genom den här natten.
Mm.
Att han andas. Att det var så mycket grejer som jag kände gjorde mig orolig.
Mm.
Så att det var väldigt jobbigt. Och sen hade Sion så här reflux. Sura uppstötningar och sånt. Som gjorde att han spydde då ofta.
Mm.
Och sen att det var väldigt jobbigt för när han gjorde det. Och ibland så blev det att han nästan så här höll andan när det kom upp. Och att det kanske kom genom näsan. Mm. Och då höll han ju andan och fick han ju panik av det. Och när man har sett det några gånger så känner man bara, men herregud, nu måste jag ju kolla honom hela tiden. Så att inte det här händer.
Mm.
Så att det var väldigt jobbigt. För det känns som att jag hade ett ansvar på mig och... Ja,
mm.
så den ångesten var inte rolig.
Nej. Kunde du prata om den och liksom få stöd i det på något sätt?
Ja, min man är väldigt stöttande och så, så att han förstod ju också det. Han tyckte ju också att det var jobbigt till viss del. Mm. Kanske att man som mamma har någon annan slags överbeskyddande känsla och band till barnet. Pratade med min familj, frågade min sons läkare då, hans pediatrician. Vad ska jag göra? Och hon bara, ja, du får bara ha koll.
Ja. Okay.
Och alltså när hon sa det till mig, jag kände bara, nej men gud, det får inte hon säga till mig, för att ha koll. Okej, okay, men då är det ju verkligen nattskift.
Precis, kan ju inte sova eller någonting liksom.
Nej. Så att det kändes som att jag hela tiden längtade att han skulle bli äldre. Att det var, de sa, men det pikar när han är 4 månader, så då längtade jag tills han var 4 månader. Och sen, när det han slutar, när de börjar andas med munnen.
Mm.
Och det är väl 6 månader eller någonting. Ja, men då längtar det efter det.
Just det.
Ja, men när han kan vända sig, så att om han får något på ansiktet att han kan ta bort det. Så att det var lite så att man längtade, just kände det. Jag till en början efter just de olika.
Det. Inte kunde vara njuta i nuet lite, liksom så.
Nej, precis. Att det var lite så under dagarna, så var det ju lugnt. Men det är just det här på kvällarna tyckte jag var var det jobbigaste.
Vargtimmarna börjar komma liksom.
Ja, precis.
Ja, fy. Jag kan känna den ångesten. Jag tror många kan känna igen sig i det. Verkligen.
Ja.
Reflux är ett ord som man hör lite då och då. Vad är det egentligen? Och hur vanligt är det?
Reflux, det är att man har sura uppstötningar. Och då kan man väl då säga så här att den övre magmunnen är ju inte helt tät. Så att därför så kan det ibland vara att maginnehåll kommer från magsäcken och upp till matstrupen. Alltså det här har man ju även när man inte är gravid, det är ju det här vanligt så att säga. Alltså, man tittar på anatomin, så är det så att magstrupen går ju genom själva diafragman uppifrån ner till magsäcken, alltså mellan bröstkorgen och buken. Då är det här hålet däremellan, övergången där, så kommer det övre magmunnen, och det är den som inte blir riktigt tät. Och det här är då, blir väl vanligare när man är gravid, både hormonellt, så säger man då att graviditetshormonerna gör att övre magmunnen slappnar av.
Mm.
Så att därför så är det lättare att den inte sluts riktigt till. Och likadant trycket från barnet och livmodern trycker också på magsäcken, som det är sin tur att fortplanta, så att trycket på övre magmunnen blir större.
Vet du om det också är samma liksom problem? För det är många bebisar som också får reflux. Är det liksom samma liksom problematik det här med, alltså orsaken så att säga, vet du?
Nej, för mig, nu får du ta mina tankar kring det hela. Jag tror inte att det är samma, utan det är när de äter för mycket, får i sig för mycket mat, så finns det inte plats, och då tömmer de med mig. Jag tror inte att det är reflux på samma sätt som det är det här med halsbränna hos oss vuxna. Nej, på det viset. Men det är klart att det blir ett läckage uppåt.
Ja.
För att tömma ju för belastningen på magsäcken först.
Ja, men precis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men du, nu ska vi se så vi tar det i rätt ordning. Blev du gravid igen eller började du utbilda dig till doula innan du blev gravid för andra gången?
Ja. Ja, precis. Jag utbildade mig till doula innan jag blev gravid andra gången.
Mm.
Så kort efter att Zion föddes så gjorde jag min första workshop då. Mm.
Och vad var det som gjorde att du drogs till det?
Nej, men jag har alltid varit intresserad av, eller sen, inte alltid, men sen många år tillbaka då, så har jag varit intresserad av förlossningsvärlden. Och jag kände att jag ville lära mig mer om det. Och inte bara läsa mig till på nätet eller via böcker.
Mm.
Och då rekommenderade min doula mig att kolla in det här Mama Glow som Latham Thomas då driver från Brooklyn. Och då gjorde jag det och det bara kändes så rätt med alla grejer de står för och lite spirituella och att de verkligen är så här advocate liksom att stå upp för kvinnor och även liksom women of color och så vidare. För att det ser ju, jag kan ju inte tala för Sverige för jag har inte jättemycket kunskap och information, men det jag vet här så är det ju väldigt alltså kvinnor är utsatta som det är, men alltså en svart kvinna i New York i sig har ju, är ju 12 gånger, har ju 12 gånger större chans att dö under förlossning än en vit kvinna. Och det är New York och jag känner ändå att New York borde vara väldigt så här.
Känns ju ändå ganska upplyst och liksom.
Ja. Ja, och framåt och liksom och så här. Men så ja, det är liksom hela den grejen är väldigt, det är mer än att bara vara med på en förlossning och hjälpa någon och stötta, utan det är som större fråga för mig också.
Jag förstår det. Det är helt vansinnigt när man hör det. Alltså, det är liksom, ja, fy, det går inte in.
Nej.
Ja, jag förstår verkligen att det blir en jättefråga på många sätt. Sen kom pandemi och du blev gravid igen.
Ja, precis. Så det var inte så här i början graviditet av pandemin eller vad man säger. utan det var så här eftersläng.
Uttråkad.
Ja, precis. Exakt. Uttråkad. Bara nu måste vi ha något, göra något. Nej men så ja, men vid nyår plussade jag 2020 då. Och det var väldigt planerat, liksom vår första graviditet var väldigt planerad, och kanske för att jag och min man är lite sådana som personer, men också det att som med mitt yrke så är det också lite såhär, nej, en bra timing.
Just det.
Jag kände väl att jag inte lika väl, men jag kunde ju vara gravid i en pandemi, för att jag reser ändå inte som jag brukar. Liksom modeindustrin är inte riktigt som den brukar.
Nej, precis.
Många företag här i USA har ju inte börjat plåta kampanjer som de normalt sett gör. Så att jag kände att jag inte skulle missa jättemycket. med att vara gravid just då.
Just det. Sen vet jag, eftersom vi har pratat innan, att, att du började bli nyfiken på hemförlossning. Kom det redan tidigare eller var det när du blev gravid nu för andra gången?
Så till en början hade jag inte alls hemförlossning på agendan. Nej. Utan jag visste att jag ville föda på något annat ställe men inte sjukhus.
Mm.
Och då är det ju inte så många alternativ. Men birthing center har de här i Newark.
Vad innebär det?
Ett förlossningscenter då som inte är i detta fallet ihopkopplat med något sjukhus. Utan det är bara fristående. Som är liknar lite mer en hemmamiljö.
Mm.
Och då träffar man ju också barnmorskor under tiden man är gravid. Och sen under förlossning åker man dit och ja, checkar in på ett rum som är lite mer som hemma. Med säng och kanske någon soffa eller man har egen toa och så vidare. Mm. Så det var min plan och jag gick mina första två check-ups.
Mm.
Ja, gick jag dit. Och just det här stället var nyöppnat på Manhattan. De har tidigare funnits i Brooklyn. Och nu hade de öppnat en location på Manhattan.
Mm.
Av någon anledning så kände jag inte riktigt... Personalen var jättebra, jag fick bra hjälp och så vidare. Men det var någonting som jag kände att här är inte... Det känns inte som att detta är platsen där jag ska föda, där jag kommer känna mig trygg.
Mm.
Det låg liksom på andra våningen i en byggnad som var lite så här halvrolig. Gardinerna hängde på tvären och sen mitt över gatan var en McDonald's. Alltså, okay. Jag kände så här, men gud, ska någon kolla, alltså, se någon in här eller ska man, alltså, och sen att man hör ju utifrån gatan det. Och ja, det kändes bara inte riktigt. Ja, precis, det var mycket som inte riktigt stämde, så att och det var ju lite jobbigt för det var så här, men det var ju det här jag tänkte att jag skulle liksom den här vägen jag skulle ta. Men då och då pratade jag med min doula, återigen den doulan som jag hade vid första förlossningen. Och hon sa, men du har inte funderat på hemförlossning då? Och först tänkte jag, alltså varje gång jag hör någon som säger att de har hemförlossning så blir jag lite så här, gud, det vill jag också. Eller att jag liksom att jag kände att det är egentligen det jag borde göra. Alltså, för jag tror att man har sett så mycket när som doula i hela sin feed. Det är ju liksom alltid så här waterbirth och verkligen. Så vidare som ser så härligt ut. Så att när jag började tänka på det mer så insåg jag att ja, det är ju det jag ska göra.
Mm.
Så då började hon skicka olika namn på barnmorskor då. Som gör hemförlossning.
Mm.
Så då började ju den researchen igen. Av att hitta rätt barnmorska som man klickar med.
Mm.
Och se till att de accepterar ta din försäkring. Och sen också att din försäkring bidrar med tillräckligt mycket pengar för hemförlossning.
Ja.
För det är inte alla försäkringar som gör det.
Nej, det kan jag tänka mig.
Mm.
Men när jag börjar tänka på din första förlossning så känns det ju rent liksom på pappret som att du är liksom en optimal kandidat för hemförlossning.
Ja, precis. Och det kände jag ju mig trygg i också. Mm. Att jag visste att jag klarar av att föda. Sen vet man ju absolut aldrig, liksom alla förlossningar och graviditet är olika. Så man så vet inte, men jag kände att jag ändå hade bra förutsättningar.
Mm. Mm.
Och det kände ju de också, barnmorskorna.
Mm. Mm.
Jag hittar mina barnmorskor som är två kvinnor då som är i New York och har jobbat, en av dem har jobbat som doula tidigare som sen utbildade sig till barnmorska. Och den andra är barnmorska och lactation consultant och ja, det kändes bara rätt. Och det kände jag bara av att kolla på deras hemsida och bilder på dem att det kändes bra. Så att vi började ta samtal med dem via Zoom.
Mm.
Till en början. Och det var så vi hade de första mötena.
Mm.
Via liksom digitalt.
Just det. Ja, för nu är du ju liksom också mitt uppe i en pandemi. Så jag gissar att allt inte var lika lätt som det brukar vara. Kanske rent med kontakter.
Och nej. Så. Nej, precis. Och någonting som jag också tyckte var bra med att välja hemförlossning och att jobba med mina barnmorskor var att de kom ju hem till dig på alla de flesta kontrollerna.
Mm. Ja, okej, även kontrollerna.
Ja, så att det enda som jag behövde göra var att åka till sjukhuset för ultraljud.
Okej. Okay.
Och det gjorde jag ju bara tre gånger gjorde jag ultraljud.
Mm.
Men annars så för home visits så kom de alltid till mig.
Okay.
Och sen så varannan gång så körde vi via Zoom.
Mm.
Och det var ju också väldigt skönt att slippa utsätta sig för att sätta sig på tunnelbanan eller hoppa i en taxi. Visst. Och som du säger, mitt i en pandemi så kändes det bra.
Mm. Förstår jag.
Så det gjorde,
hur mådde du under din andra graviditet?
Återigen illamående i början.
Mm.
Sen var det den här kroniska tröttheten som folk har pratat om. Mm. Som jag absolut inte kände med Zion.
Mm.
Jag kände bara, nej men alltså det här går ju inte. Alltså, om jag ska vara så här trött hela graviditeten, då kommer inte jag kunna jobba. Jag kommer inte kunna ta hand om Zion. Mm. För att det var ju, alltså min man lät mig sova ut och sen så gick jag upp och åt frukost. Sen var jag ju redo för att sova igen. Mm.
Ja, det är fruktansvärt när man är sådär. Det är som att man aldrig vaknar upp riktigt.
Nej, det var, och jag tänkte, hade jag inte varit gravid nu så hade jag ju trott att jag hade någon riktig vitaminbrist. Mm. För att det var liksom, det var väldigt, en ny upplevelse av trötthet.
Mm.
Men den lyckligtvis varade inte heller så länge, så några veckor, en månad. Och sen återigen så mådde jag väldigt bra i min graviditet.
Mm.
Jobbade på i den mån industrin
just det.
Erbjöd mig att göra.
Var du på catwalken i vecka eller månad 6 den här gången också?
nej det var jag inte, men jag jobbade i månad 6 också. Det gjorde jag. Jag jobbade upp till 2 veckor innan jag födde denna gången. Till en början, i och med att mitt jobb ändå innebär att man reser en del, så då kände jag i första trimestern så tackade jag nej till alla resejobben.
Mm.
Just med pandemin och hela grejen. Jag hade inte vaccinerat mig då.
Just det.
Men vilket jag beslöt mig för att göra senare i graviditeten.
Mm.
Och det var innan de i Sverige rekommenderade det för gravida.
Var det obehagligt tyckte du eller?
Ja, men det var det. Jag är liksom vaccinerad som alla såna här barnvaccinationer som man tar och så vidare. Men jag är kanske inte en person som hoppar på vilket vaccin som helst.
Nej.
Och sen då vara gravid och sen ett nytt vaccin, så var det ju liksom bara...
Mm.
Nej, men jag trodde absolut inte att jag skulle ta det. Men i och med att jag är väldigt exponerad som modell när man är nära folk... Mm. Träffa olika människor hela tiden och många i min industri reser ju också.
Just det.
Så att det kändes bara att huvudvärken av att vara orolig varje gång eller när jag fick ett mejl att någon på sätt var
just det.
Testades positivt dagen efter så att ni måste testa er nu, eller att min man som jobbar som fotoassistent så var han på sätt någon gång och var någon där, producenten, som testades positivt när han hade varit i samma rum. Och han fick ta in på hotell för att jag skulle jobba dagen efter. Här har de ju tagit väldigt mycket... Ja, det känns som att det har varit väldigt hårt här liksom i USA och New York. Att man ska isolera sig om man har varit exposed och så vidare. Så att det var bara så himla stressigt kände jag för mig att hela tiden tänka på det. Givetvis så kan man ju bli sjuk som vaccinerad, men... Det var det beslutet jag tog och det kändes så mycket bättre sen efteråt faktiskt.
Mm. Ja, vad skönt.
Ja.
Jag förstår, det är en stor oro. Och det tror jag väldigt många i Sverige också känner gravida som liksom, ja men även om rekommendationen är och det ska vara liksom ofarligt och så vidare, så är det ju såklart någonting som skapar oro och ångest.
Absolut.
Det tror jag väldigt många känner. Men du, det blir i alla fall, du förbereder för hemförlossning. Och Hur gick tankarna då liksom när du började närma dig BF och så vidare kring det? Fanns det någon oro liksom kring det?
Nej, jag var ju som citerar min tjejkompis som sa när hon var gravid andra gången sa hon att hon var avundsjuk på sig själv över att hon skulle få vara med om det här igen. Mm. Och jag då som inte hade fått barn när hon sa det, jag bara kände bara, men herregud, hur kan man ens alltså, förstå, hur kan man ens känna så inför en förlossning som verkar vara på så olika sätt smärtsamt och så vidare. Men jag sa ju det själv att jag var ju liksom, jag bara längtade. Hur ska det här gå? När kommer det sätta igång? Kommer vattnet gå? Var kommer jag vara? Hur långt kommer det ta?
Mm.
Och sen då, vad är det för barn vi ska få träffa? För vi hade ju inte tagit reda på könet.
Nej, just det, okej.
Denna gången heller. Så att jag var väldigt exalterad. Jag var ju beräknad till början av september. Och vi spenderade sommaren i Sverige. Så då hade jag inte så jättemycket fokus på själva förlossningen.
Mm.
Utan det var ju mest att träffa vänner och familj och så. Men så fort jag kom tillbaka till New York ungefär en och en halv månad innan BF, så började jag ta mina klasser igen med hypnobirthing. Med min lärare så gjorde jag någon så här refreshing classes. Mm. För att bara komma tillbaka i det mindsetet.
Mm.
Jag gick på massage minst en gång i veckan i alla fall. Akupunktur gjorde jag. Och det är väldigt skönt här i New York att det finns ju service, alltså finns ju tjänster för allt.
Just det. Ja.
Så att typ som hon som gjorde akupunkturen kom hem till mig.
Mm.
Och så här smidiga grejer som uppskattades också då återigen när man är i en pandemi.
Mm.
Men man fick ju ha mask på sig hela tiden. Så det var ju så här, höggravid, få massage och sen mask på. Vilket var den ultimata kombon. Men det gick ju.
Ja.
Nej, men så att jag började gå in mer och mer och se till att jag verkligen så här, lyssnade på mina ljudfiler med affirmationer. Mm. Och, ja,
kan du ge något exempel på vad någon av affirmationen sa?
En är väl att jag och mitt barn liksom är gjorda för att göra det här tillsammans.
Mm.
Och det känns som att det har varit med mig sen jag födde Zion. Att jag känner det, att jag litar så himla mycket på min kropp.
Mm.
Och att den vet vad den ska göra.
Mm.
Sen kan inte jag påverka vad som händer. Alltså, blir det att vi får åka till sjukhus så blir det så.
Mm.
Men jag måste bara göra mitt. Jag gillar att förbereda mig överlag. Så att för mig var det väldigt viktigt att förbereda mig.
Mm.
Ja.
Mm. Du berättar då när det börjar dra ihop sig. Vad händer?
Ja, så det, även denna gången. Jag hade ju en känsla av att det skulle vara tidigt. Denna gång. Komma tidigare än BF denna gången med. Och denna gången var det 11 dagar innan BF. Okay. Så det var ju ännu tidigare.
Mm.
Och jag hade varit på massage. Klockan 9 på morgonen. Kom ut, gick till affären och så kände jag någon liten sån här mensverkskänsla igen.
Mm.
Så jag fick ändå stanna upp lite liksom, men det var ju bara väldigt några få sekunder.
Mm.
Sick hem, kom en sån verkkänsla igen och säger till min man, ja, men nu har jag känt 2 gånger, men hahaha, det är ju säkert bara liksom lite för grejer inför det som komma skall. Men sen så fortsatte komma. Var 20:e minut kom det.
Mm.
Och varade kanske en och en halv minut och så här. Och då var ju klockan ungefär 11 på förmiddagen.
Mm.
Och min man började ju liksom redan där börja så här, nej, men det här, nu händer det. Jag tror att det händer. Och han, du vet, han skulle blåsa upp poolen och slangen skulle liksom sättas på kranen och adaptrar hit och dit. Så han var lite stressad av det. Så han trodde att nu är det på gång.
Ja, han hade mycket att göra nu.
Ja, han hade mycket att göra. Plus han stod och lagade lunch med till vår son. Så att det var mycket. Men jag kände ju sedan, jag vill ju inte ringa hit alla hem till mig. Det kändes liksom, ska jag ringa hit dem så kanske det inte är någonting.
Mm,
ja, men jag mässade med min barnmorska och sa att ja, men nu tar jag några verkar. Liksom jag vet inte om det är på gång, men jag ville bara säga det till dig. Mm. Och det var väldigt bra att jag hörde av mig till henne tidigt, för hon satt i bilen på väg till en annan gravid mamma ute på Staten Island.
Aha.
Som är liksom en ö. Och det, hade hon fastnat i trafiken och så vidare, så hade det inte varit bra. Däremot så har de ju en backup, liksom, hon som inte var jobbade just den dagen. Men ja, det var väldigt bra att jag ringde henne i tid.
Mm.
Sen blev klockan 12 och då återigen, då verkarna kom ju oftare och varade typ en minut.
Mm.
Och då säger min doula, jag kommer. Så hon tar sig från Brooklyn till mig. Och jag ringer även till min barnmorska och säger, jag tror att du får komma nu. Och då har hon cirkulerat i området där vi bor bara för att... ja, för hon kände väl att det kanske det var någonting på gång.
Ja, fint ändå.
Ja, för hon ville vara på säkra sidan. Mm. Och jag tror att hon kom. Hon kom hit till mig vid halv två kom hon.
Mm.
Då var alla här liksom. Och min son var med hans nanny, så att de hade hunnit äta lunch hemma. Och hade hunnit gå ut från lägenheten. För det var någonting som jag visste att jag inte ville att han skulle vara med på förlossningen.
Mm.
För att jag ville verkligen kunna fokusera och inte bli distraherad.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja, så att det funkade också väldigt bra att de kunde gå ut. Och lägenheten var barnfri, så att säga.
Mm.
Så halv två kommer de. Och då kan jag ändå liksom fortsätta prata med dem mellan verkar. Och jag kan ändå... säga hej, ja nu är det nog på gång och ja, vad kul att ni är här och så vidare.
Mm.
Klockan blir liksom, det går väl någon timma och då är det som att min kropp har börjat slappna av mer nu när alla är här.
Mm.
Och verkligen tillåter mig att nu kör vi.
Just det, tavlan är upphängd, alla är här.
Alla är här, nu kör vi.
Ja,
ja det, jag låg i min säng lite och tog verkar. Jag låg inne på toarummet, eller toagolvet och tog verkar där av någon anledning. Det var skönt med att det var så här kallt och svalt på golvet. Sen var poolen uppfylld och upplåst. Så då började jag sakta röra mig mot den. Och när jag hoppar ner i den så är klockan 3 på eftermiddagen.
Mm.
Och så då har väl jag haft kanske 3 timmar eller 2 timmar som jag har haft aktivt liksom verkarbete. Mm. Men jag är väldigt lugn och jag andas mig igenom. Så fort jag hoppar ner i vattnet så går mitt vatten.
Mm.
Okay. Så det var väldigt bra timing, så att vi dealar med det.
Mm.
Men då så ser de ju att, att bebisen har bajsat.
Okay.
I vattnet, så det är meconium. I vattnet. Och då tänker jag ju direkt bara, oh nej, nu kommer jag få åka till sjukhus. Yeah. Så det här blev det ingen hemförlossning.
Mm.
Men då undersöker min barnmorska mig för att se hur öppen jag är.
Mm.
För tidigare har hon inte gjort det. Och då ser hon att, känner hon att jag är 4 centimeter. Och då blir jag ju lite så här, ja, 4 centimeter bara liksom. Och, ja, nu kommer jag nog verkligen behöva åka till sjukhus, kände jag.
Mm.
Men hon sa det att hon skulle bara kolla bebisens hjärtslag oftare. För att make sure liksom att verkligen bebisen mådde bra och inte var stressad.
Okay.
Och hon kände sig ändå trygg att stanna kvar hemma. Så det gjorde vi. Och bebisens hjärtslag var ju bra. Och, så att vi var kvar. Och som sagt, mitt vatten gick vid 3. Och vid 24 så var min dotter ute då.
Nej.
Ja, så att det var på 40 minuter.
Oh. Ja. Men shit, alltså det är helt otroligt ju.
Ja. Alltså... Nej, det var helt... Man tror ju inte det när man hör 4 centimeter tre.
Nej, då räknar man att det är flera timmar kvar liksom minst.
Ja, man brukar ju kolla i den här appen annars, hålla koll på vilket bröst det var man senast stammade på. Men...
Aha, det här är någon app som inte jag hade, kan jag säga. Och då finns det en app som man har koll på amningen.
Ja, precis. Att jag loggar då. Alltså, jag gjorde det med Sion också, men jag körde nu i början liksom bara för att hålla koll och se ungefär hur länge hon ammar och så vidare. Men då så skriver man in så här om det är vänstra bröstet eller högra.
Okay.
Bara för att hålla koll.
Yeah.
Till en början så vet jag att... ja, det här är ju på svenska ju, så att det måste ju... Jag vet inte vad... Jag får kolla upp vad den heter.
Det får vi återkomma med. Intressant.
Ja, precis. Nej, så det gick ju väldigt fort då.
Verkligen.
Men att känslan av att vara i vatten, för man vet ju inte hur man känner med det heller. Nej. Om man gillar det eller inte. Men det kändes väldigt bra för min del. Och jag fortsatte bara liksom att andas och lyssna på min kropp. Som min barnmorska och doula uppmanade mig till att göra. De var liksom... Jag hörde bara hur de sa så här, listen to your body. Mm. Och du vet vad du ska göra.
Mm.
Jo, hon frågade mig om jag kände att jag behövde pusha liksom.
Mm.
Och det kände jag inte. Så då gjorde jag ju självklart inte det. För att en av mina grejer var också att jag inte ville ha det här force.
Ja.
Att man så här räknar och liksom 1, 2, 3, kör och tryck. Och,
ja.
Utan jag ville liksom försöka verkligen göra så lugnt eller så gentle och liksom med att jag skulle andas ut.
Ja.
Ja, andas ut henne. Och det var så skönt att jag fick lyssna på min kropp också som de sa. För jag kände ju när det var dags och när det trycket blev större. Så att det kunde jag också göra, men
det låter också som en stor skillnad på det amerikanska liksom sättet, eller man ska säga, och det svenska, för här är det ju verkligen så att man inväntar sina egna, när kroppen börjar pusha själv liksom.
Ja, precis.
Men där är det mycket mer att man gör det tillsammans lite där kanske mer. Eller att...
Ja, alltså man väntar nog ju till man märker att mamman har liksom krystvärkar. Men mer just det här, vad ska man säga, coachande,
just det.
Tryckandet.
Ja.
Vilket vissa föredrar ju. Ja. Men jag vill helst inte ha det denna gången liksom.
Mm.
Utan jag ville bara försöka andas ut. För jag tänkte att det kanske också hjälper ens kropp att liksom... Att känna efter och att man kanske då inte skulle... Eller förhindra att spricka och så vidare. Och det gjorde jag ju inte heller denna gången. Så att, vilket var väldigt skönt.
Mm.
Och hon kom upp på mitt bröst men visste inte vad det var för kön. Så låg hon på mitt bröst och hade liksom... rött hår som mig då, vilket var väldigt kul för det hade inte vår son.
Mm.
Och så låg hon där lite på mitt bröst och sen så sa vi nu ska vi kolla då vad det är för kön. Och så lyfte jag upp henne så var det ju en tjej.
Mm.
Och det var liksom bara helt återigen den där känslan efteråt av att man har gjort det.
Mm.
Och att jag kände mig bara väldigt tacksam också att... att jag hade kunnat få ha alla de här personerna hjälpande runt omkring mig under hela liksom, graviditeten men också förlossningen och att de litade på mig.
Mm.
För det är ju också mycket det handlar om, att de som är runt omkring dig ska lita på dig.
Just det.
För att du själv ska kunna lita på dig själv. Mm. Så att jag var bara så himla tacksam över allting. Mm. Och sen att jag framförallt fick föda hemma och att hon mådde bra och att det var underbart. En liten tjej tyckte jag var kul också.
Ja, ja. Underbart. Men du, jag tänker, i och med att det gick ändå ganska väldigt fort ju mellan liksom 4 centimeter och att hon var ute, var det aldrig, för jag menar, det lätt också att man blir såhär, shit, vad fan hände liksom. Men det låter ändå som att du var väldigt med ändå.
Ja, precis. För det är hela 3 timmar och 40 minuter tog det ungefär liksom.
Mm.
Skulle jag väl säga. Så att, och det var väl därför jag inte trodde att det var på G i början. Just för att jag var så lugn. Och att jag kände mig i kontroll.
Mm.
Så att nej, jag upplevde inte att det kom som en våg över mig. Att herregud, vad hände?
Mm.
Utan jag kände att jag var i kontroll och att... Alltså jag var ju så taggad på det här. Jag ville ju bara... Nu vill inte vi ha fler barn. Idag i alla fall. Vill vi inte det. Men Så därför liksom, alltså, jag hade gärna bara fått vara med igen om att föda barn.
Mm.
Sen så här efteråt kanske inte alltid, alltså just med att, men just bara liksom föda och det skulle jag verkligen vilja vara med om och göra igen. Men
det låter sannoliken som något för dig, helt klart.
Ja, precis. Så jag får väl återkomma med det. Man vet ju aldrig.
Nej, precis. Vänta några år så bara...
Ja, precis. Där igen. Exakt.
Men det är så himla härligt att höra dina berättelser. Har du några tips eller råd som du vill skicka med de som lyssnar? Som eventuellt är gravida nu?
Oh, det var bra. Jag skulle nog säga att man verkligen ska lyssna på... Vänta, ska jag passa över typ. Mm. Pappa. Så. Tack. Mitt råd till gravida skulle vara att man verkligen lyssnar på sin intuition och sin magkänsla genom hela processen från att man under graviditeten till upp till förlossningen. Och även efteråt också för den delen. För jag kan ju bara relatera till mig själv, men att jag är så tacksam att jag gjorde det, att jag valde att hoppa av, att inte föda på birthing center och att jag körde hemma istället. Och att jag gjorde det även att det var jobbigt, omständigt att byta och kolla upp och så vidare. Så lyssnade jag på min kropp och vad som kändes rätt. Och det tror jag liksom påverkar så mycket sen hur hela resan blir och hur du upplever det. Så att fortsätt, alltså hålla kvar vid den tron om att du vet vad som är bäst för dig själv.
Ja.
Och det är inte bara inom graviditet, alltså och förlossning, utan man vet oftast.
Livet är stort.
Ja, precis, det är ju det.
Ja, men verkligen. Mycket bra, men både lärdom och råd, tycker jag. Tack så mycket för att du ville vara med och berätta din historia.
Tack för att jag fick vara med.
Tack bästa Sabina Karlsson. Jag tycker det är så underbart och verkligen på tiden hur modervärlden nu har förändrats och skapat mer utrymme för olika slags kroppar och olika utseende. Och Sabina har ju definitivt varit en bidragande faktor till den här mycket efterlängtade förändringen. Det var på tiden som sagt. Tack också till dig som har lyssnat. Du är ju helt enkelt bäst. Det vet ni va? Så är det med det. Missa inte Vattnet går även på Facebook. Vi har ju en härlig mammagrupp där. Och Vattnet går på Instagram. Så hörs vi snart igen. Ha det bäst. Kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.